pledge to be a president who seeks not to divide, but unify.
We did it. We did it, Joe.
The Electoral College has spoken.
We will not let them silence your voices.
Now is when the real work begins.
Ja, varmt välkomna till USA-podden avsnitt 346 onsdag den 6 oktober. Klockan är 14.16. Hej Gina.
Hej Sara.
Vilken god stämning vi har haft i den här studion under ljudprovtagningen. Mm.
Det tog lite tid att sätta ljudet idag, men det är intressant dynamik för vi är två här och vi är två där.
Ja, och på båda de här platserna, Studio 15 och kontoret på Manhattan, så har det flamsats enormt mycket idag. Mm. Det är något i luften. Roger Wilson, hej.
God morgon, säger jag härifrån då.
Ja, nu låter det så, men så lät det inte under ljudprovet, ska jag säga. Då lät det mer så där. Cecilia Schavar, hej.
Jag är ju också här, bredvid Roger.
Mysigt. Roger, jag hade ju tänkt fråga dig vilken amerikan som ligger bäst till för att få Nobelpriset i år. Men sen kom jag på efter mycket tänkande, det tog jättelång tid verkligen för mig att tänka ut där, att det var ju en amerikan som fick det förra året. Så ingen amerikan kommer ju få det i år.
Nej, fast i mitt bevakningsområde finns ju faktiskt också Kanada, så vi ska ju inte glömma
Ann Carson. Ja, Margaret Atwood, bla bla bla, kommer
men
inte
Ann Carson, Ann Carson ligger högst upp.
Ja, jag tror inte. Ja, men jag tror inte hon kommer få det, ser du.
Nej, men då blir det väl så, för du vet ju bäst.
Ja,
nu blev det här kulturnytt.
Ja, ja, okej, förlåt. Nej. Nu ska vi prata om jätteviktig politik.
Tack för det.
Vi börjar med sociala medier. Facebook har ju inte precis haft sin bästa vecka, Gina.
Nej, det kan man inte säga. Det har varit dels avstängt och dels vittnesmål i kongressen som riktigt sved för Facebook och för Mark Zuckerberg.
Precis, för i måndags då kraschade ju allting ihop under 6 timmar. Mm. Och igår var det då som sagt en före detta anställd som vittnade i kongressen.
My name is Frances Haugen. I used to work at Facebook. I joined Facebook because I think Facebook has the potential to bring out the best in us. But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. The company's leadership knows how to make Facebook and Instagram safer, but won't make the necessary changes because they have put their astronomical profits before people.
Ja, Gina, Frances Haugen, hon sa i princip då i kongressen igår att Facebook utgör ett hot mot demokratin.
Ja, hon pratade om hur Facebook döljer sin forskning om användarna från granskning. Att företaget beter sig oansvarigt, sa hon. Och hon, exemplet 6 januari kom upp, alltså stormningen av kongressen, där hon menade att Facebook bidrog till att piska upp stämningar som ledde till den här stormningen av kongressen. Så att det var väldigt hårda omdömen och hård kritik från en tidigare anställd med stor insyn.
Roger, hon pratade ju om Facebooks sån här algoritmer och där hon menade att man kan dra paralleller till det politiska klimatet i USA idag. Vad menar hon med det där?
Ja, men hon menar att Facebook helt enkelt skriver lite för mycket på sina algoritmer när man då prioriterar spridning av poster eller hur mycket folk engagerar sig i poster. Det är det du får se helt enkelt i ditt Facebook-flöde. Det är den typen av innehåll som folk brukar kommentera på eller lajka eller dela med sina vänner. Och då har det ju visat sig så att det som folk engagerar sig mest i, det är ju negativa poster, provokativt innehåll, ofta negativa saker, ibland till och med hatfyllt innehåll. Och på det sättet så bidrar Facebook inte bara till polariseringen då i det amerikanska samhället, utan det har också blivit en del av affären när man ska hålla uppe trafiken. Och Haugens läckor, de har ju lett till en stor artikelserie i Wall Street Journal här, och där har man publicerat uppgifter då från en rad interna dokument där det, precis som Gina sa, Facebook har liksom varit medvetna om många problem med det, med dels med Facebook men också med Instagram som man också äger då, men inte prioriterat att agera kraftigt kring de här problemen. Och det kan handla om allt från att man planerar att lansera ett Instagram för barn trots att man vet då att till exempel många tonårsflickor mår dåligt av Instagram. Men det handlar också om att man prioriterar säkerhetsarbetet på lukrativa marknader, ofta då i väst, medan man till exempel i Etiopien och arabiska länder inte haft språklig kompetens för att kunna upptäcka allt från trafficking till hatinlägg.
Alltså det här har ju blivit en jättestor nyhet, framförallt i USA men också i stora delar av övriga världen. Cecilia, vem är den här Haugen som då har trätt fram och som vittnade igår?
Frances Haugen har jobbat på Facebook i några år. Tidigare hade hon jobbat på Google bland annat. Och hon fick ta del av de här dokumenten som hon har läckt via ett sånt intranät som alla som jobbar på Facebook har. Alltså ett internt Facebook i princip. Och där så fanns det väldigt mycket information publicerat för alla anställda egentligen att se. Så det är sådana dokument hon har sett och som hon då läckte till Wall Street Journal. Och det säger hon själv var för att hon menar att Facebook har vilselett offentligheten och att... och att det är viktigt för omvärlden att få se vad Facebook vet. Hon jämförde med de stora tobaksbolagen som förnekade väldigt länge att rökning skulle vara farligt. Men att där kunde ju forskare själva kika på cigaretterna och komma fram till att det här är ju faktiskt visst jättefarligt. Men att Facebook döljer det de vet av, med sin egen forskning. Att det är därför det måste komma fram för att man ska kunna fatta beslut om vad som är skadligt eller inte.
Ja, Gina, det dras ju, som Cecilia sa, det dras ju paralleller till de här stora utfrågningarna av tobaksjättarna på 90-talet. Och det fick ju stora konsekvenser för dem. Men vad kommer det här få för konsekvenser för Facebook då?
Ja, vi vet ju inte än, men det är intressant att Facebook och techbolagen själva pratar ju om att ändra på regler och på rutiner på olika sätt. Och nu pratar politikerna om det också. Och det här är faktiskt för ovanlighetens skull en fråga där det verkar finnas rätt mycket samstämmighet över partigränserna. Både republikaner och demokrater är upprörda över det här. Sen är det ju väldigt många steg kvar innan vi vet vad det här verkligen resulterar i. Det som diskuteras nu är allt ifrån att Facebook ska lägga upp poster baserat på datum istället för på spridning till exempel, att de alltså ska ändra sina interna rutiner till att man ska ha en hårdare reglering. Det diskuteras att man ska använda lagar som redan finns mer när det gäller skydd av barn till exempel. Och det diskuteras ett förslag som har kommit upp i att man ska instifta någon särskild myndighet som ska ha fokus på att övervaka techjättarna. Vad det till slut blir, det är ju alldeles för tidigt att säga, men rätt mycket samstämmighet i både upprördhet och förslag just nu.
Men alltså, det är ju intressant eftersom USA sällan uppvisar samstämmighet längre från politiskt håll. Men det här är alltså en sån fråga.
Det här är för ovanlighetens skull en sån fråga.
Mm. Roger, Mark Zuckerberg då, här Facebook själv, hur försvarar han sig mot Haugens angrepp?
Ja, han menar ju att Facebook satsar mer än någon annan på att försöka begränsa skadligt innehåll. Och han har också sagt att om sociala medier hade då ansvaret för att polarisera samhället, varför ökar den då mer i USA än i andra länder där Facebook också finns? Man har också från Facebooks sida försökt dissa Haugen lite grann och säger att hon inte vet vilket arbete som pågår i andra delar av företaget när det gäller de här frågorna. Men å andra sidan har ju arbetat med just algoritmer, och det är också det, tycker jag, när man hörde det här vittnesmålet igår. Det är det hon mest av allt vill prata om. Och jag tror också att den här unika samstämmigheten i kritiken mot Facebook den här gången, det handlar just också om att den utfrågningen som skedde igår då, den handlar ganska mycket om barn och hur barn och tonåringar helt enkelt far illa på de här sajterna. Och där kan man för en gångs skull enas och hitta samförstånd, tror jag.
Alltså Cecilia och Roger, båda ni är ju väldigt aktiva på framförallt Instagram med era jobbkonton. Och de är ju väldigt bra att följa också om man vill hänga med i den amerikanska politiken. Men alltså hur reagerade ni när det låg nere plötsligt i måndags i så många timmar, Cecilia?
Ja, men jag pratade lite om det, jag och Roger, att jag tyckte att det blev så tydligt ändå hur lite beroende man är av att kolla de där sociala medierna. Hur jag flera gånger kom på mig själv med att klicka på den där ikonen bara för att gå in och kolla någonting, och så funkar det ju inte, och sen kanske så 15 minuter senare gjorde jag liksom samma sak igen fast jag ju visste att det inte funkade. Då kände jag att det här får jag fundera lite på, vad jag gör med min tid.
Mm. Ja, och sen hade jag jobbkontakter som jag bara har på Messenger till exempel, där jag skulle boka intervjuer och sånt där, och det blev ju helt plötsligt omöjligt eftersom det låg nere.
Och det är ju för att det är så kul. Jag är inne rätt ofta för att försvara mig själv lite grann. Det är inte bara nöjesscrollning, utan jag har ju väldigt mycket kontakt med er lyssnare, USA-podden lyssnare och följare där. Så att det är väldigt roligt att kunna prata med er så ofta.
Själv drabbades jag väldigt hårt, tycker jag. För att för första gången i mitt väldigt gamla liv så hade jag alltså bakat kanelbullar. För det var kanelbullens dag. Jag var väldigt, väldigt stolt, för jag hade tittat på YouTube hur man gör såna här snurror. Och de blev exakt som på YouTube. Jag kunde inte visa det för en jävel.
Inte den enda.
Men har det ens hänt då?
Nej, exakt. Men som tur var har jag en podd med jättemånga lyssnare. Så härmed vill jag bara berätta. Jag har alltså begått kanelbulledebut. Jag har inte smakat dem, för jag tycker inte om kanelbullar. Men de var sjukt snygga. Ja, slut
men
på
då
det.
Kan du ju lägga, då kan du ju ändå, nu funkar ju Instagram igen. Då kan du ju lägga upp det på USA-poddens
muntliga beskrivningen.
Du tog väl bilder ändå, trots att...
Det är klart jag gjorde. Annars har det ju absolut inte hänt. Så att jag har ju bilder på dem. Ja, vi får fundera på det där.
Hörrni, vi hjärtar dem.
Ja, förra veckan så pratade vi i podden om kongressens Hell Week. Med budgetbråk, reformbråk och skuldtaksbråk. Och Gina, jag orkar inte riktigt gå in på teknikaliteter igen. Nej. Klarar du... att gå in på teknikaliteter samt ge oss en statusrapport på 30 sekunder.
Tre saker som skulle lösas under helvetesveckan. Inget av det är löst. Det är kortversionen.
Det tog bara 5 sekunder.
Ja, men nu går jag in på den lite längre versionen.
Ja.
Det första var ju att de måste höja skuldtaket. Ska USA kunna fortsätta låna pengar så måste man höja skuldtaket. Fortfarande inte löst. Deadline är fortfarande runt 18 oktober. Då blir det börsras och kalabalik om inte det är löst. Den andra frågan
är
budgeten. Där måste man hitta en lösning som gör att man finansierar staten. Fem. Det sköt man upp. Så nu är det en ny deadline i början av december. Jag begär mer tid nu.
Ja, du får det. 30 sekunder till.
En ny deadline i början av december. Och det vet vi hur det brukar gå. Enligt gammal känd taktik i Washington. Man brukar skjuta upp det lagom till jul för att sätta press på kongressledamöterna. Så att troligt scenario här. Cecilia Sjövar firar jul på Capitol Hill.
Ja, men vad härligt. Mm. Då vet vi var hon är. Och då kommer kanske Instagram funka.
Exakt. Det kommer bli minut för minut rapportering.
Annars och sen, är jag verkligen inte där.
Tredje stora grejen då. Infrastrukturpaketet som ju är uppdelat i två. Ett hårt och ett mjukt paket. Vänsterdemokraterna tänker inte säga ja till det första hårda paketet om man inte får garantier för det andra mjuka paketet. Den omröstningen är uppskjuten. Så helvetesveckan är förlängd.
Oj, oj, oj.
Det är en helvetesmånad.
Mm.
Och det troliga resultatet är att det blir en kompromiss när det gäller infrastrukturen. Att man möts på halva vägen, typ.
Mm. 1 minut och 27 sekunder. Och om man drar ut det till en vecka då, så speglar ju de varandra ganska bra om man jämför. Du, Roger Biden sa i helgen att han lovar att, citat, jobba utav helvete, slutcitat, för att få igenom både det hårda och det mjuka paketet. Vad är det han gör då när han jobbar utav helvete?
Ja, men då kallar han väl till möte så att folk får komma och träffa honom, och så pratar han med de progressiva och så pratar han med de som är lite mer moderata. Vad han säger vet vi inte riktigt. Det har ju varit en del kritik faktiskt mot Biden att han gett sig in i de här förhandlingarna lite sent. Att man har tyckt att han förhållit sig passiv kring det här och inte varit tillräckligt aktiv. Men jag vet inte, han ska ju vara en sån här förhandlingsräv, så han kanske har tänkt ändå att det är på slutet man ska göra det. Men precis som Gina sa, så handlar det till exempel om att det här stora välfärdspaketet som man vill få igenom, som väl är 3 500 miljarder dollar då, har man börjat prata om, att det kanske lägger sig någonstans runt 2 000 miljarder dollar istället. Det är dock utslaget på en massa år, ska man också veta, så det är inte bara så att alla de här pengarna ska göras av med på en gång. Men den senaste komplikationen, det var väl när senator Joe Manchin då, som är en av de här centrala figurerna, när han helt också ville koppla Hyde-tillägget till den här uppgörelsen. Och det är alltså ett tillägg som stoppar statliga pengar till nästan alla former av aborter. Så att för att göra saker och ting ännu mer komplicerat, så kastade alltså Manchin in abortfrågan också i det här sociala välfärdspaketet. Nu verkar det som att Biden är beredd, har han sagt, är beredd på att skriva under den där lagen, även om det här Hyde-tillägget finns med. Men det finns ju folk i representanthuset däremot som sagt väldigt tydligt nej. Det röstar jag aldrig.
Förlåt, Roger, kan inte du förtydliga lite bara hur den här abortfrågan På vilket sätt den kan komma in i någonting som är någon slags ekonomifråga?
Jo, för när man har den här typen av reconciliation då, som det handlar om, det sättet som demokraterna kan få igenom ekonomiska förslag på genom senaten. Vi har ju pratat en hel del om det. Det är ju ett låst läge. Det är 50 demokrater, det är 50 republikaner. Egentligen, om republikanerna slänger in filibusterkortet, så måste man ha 60 röster för att få igenom i stort sett alla förslag då, där just republikanerna väljer att obstruera då på det sättet, eller protestera, eller reservera sig. Men då kan man göra den här reconciliation som vi pratat om väldigt många gånger. Det är ett sätt för demokraterna att kunna få igenom förslag med bara enkel majoritet. Mm. Men då kan man ju också lägga till en massa saker. Och de har ju pratat om, det finns ju något som kallas för Votorama som inträffar då. Och det betyder att man då kan testa att lägga till en massa olika tillägg till grundförslaget. Och då har ju Manchin då sagt att det här Hyde Amendment, det här tillägget, det vill han ha med för att överhuvudtaget gå med på att rösta igenom det stora välfärdspaketet, oavsett vilken siffra det handlar om. Och det kan han ju någonstans bestämma innan det sker, tänker jag. Så det behöver han ju inte förhandla om på golvet på kongressen. Men så gjorde han ju till exempel när det var det här stora covid-stödpaketet som han ville få igenom. Då höll ju Manchin faktiskt på att förhandla ända in i det sista, ända in till själva, liksom själva slutomröstningen. Så det här kan ju bli en lång och svettig historia, eftersom det är så många olika delar i det här stora välfärdspaketet som man då kan välja att ta bort eller lägga till ett annat förslag som har med någonting helt annat att göra. Men Hyde Amendment har ju tidigare också varit med i vissa demokratiska budgetar, så det är inget nytt. Men jag tror att man från Bidens sida signalerar att man inte vill ha med det den här gången.
Mm. Cecilia, som sagt, du har ju tillbringat jättemycket tid i korridorerna i kongressen. Den stora grejen här är ju att det är demokraterna som är så oense inom partiet om hur många tusen miljarder dollar de ska satsa på sociala reformer. Infrastrukturen är de ju överens om, men det är de här sociala reformerna. Har de på något sätt närmat sig varandra?
Ja, det har de faktiskt. Förra veckan var det väldigt låst på många sätt. Men nu har man signalerat att man är beredd att kompromissa. Det signalerade man i och för sig förra veckan också. Men nu låter det lite tydligare. Nu har Biden som sagt lagt fram ett förslag på mellan att det här kan krympa från 3,5 tusen miljarder till kanske 1,9-2,2 tusen miljarder, någonting sånt som Roger nämnde. Och där har vänsterflankens ledare i representanthuset, hon heter Pramila Jayapal, det är vänsterdemokrater som har varit väldigt tydliga med att de vill ha ett ganska stort välfärdspaket. Hon har nu sagt att de kan faktiskt tänka sig runt 2,5-2,9, och det är ju ändå mycket närmare varandra än man har varit. Och Joe Manchin, den här konservativa demokraten vi pratar om, han har tidigare sagt att jag vill inte ha högre än 1,5 tusen miljarder, men har signalerat ändå att han skulle kunna gå upp där. Och då pratar vi siffror. Det man annars har pratat om i det här välfärdsförslaget, som vi kanske ska påminna om, handlar om till exempel massa pengar till barnbidrag, gratis förskola och så vidare. Att någonting man ser skulle kunna bli en lösning är att man antingen satsar på några få reformer man vill få igenom och satsa på dem fullt ut, eller att man har med många olika reformer men att man lägger pengar så att de bidragen till exempel kommer under kortare period, att man kanske har barnbidrag eller gratis förskola betalt i 5 år framåt eller sådär. Och det hoppas vänsterflanken på är en bra lösning, för då tror de att om man säger så här, i 5 år ska vi ha gratis förskola, då kommer ingen vilja rösta för att ta bort den här gratis förskolan sen när de här 5 åren har gått ut.
Ja. Vi kan väl lyssna på en av politikerna du har pratat med där i korridorerna. Den amerikanska vänsterns stjärna, demokraten Alexandria Ocasio-Cortez.
How confident are you that the reconciliation bill will be passed?
I'm confident in some aspect of reconciliation passing if we as a party hold strong here in the House.
What do you say to those who call this a hostage situation, that you're taking the infrastructure bill as hostage?
Oh, no. You know, what is actually happening is that 96% of this caucus is in agreement, including myself, and 4% is taking the agenda of the caucus hostage by abandoning the agreement in order to gut childcare, healthcare, and climate action in this country.
Ja, alltså vänstern då inom Demokraterna, de kräver ju då, som ni har berättat, både infrastrukturen och de här sociala reformerna samtidigt. Och så finns det ju kritiker inom Demokratiska partiet som menar att det här är att ta liksom hela infrastrukturpaketet som gisslan. Men Alexandria Ocasio-Cortez höll inte alls med om det där, Cecilia.
Nej, precis. Hon säger att det är inte vi som håller infrastrukturpengarna som gisslan, utan det är till exempel då Joe Manchin och Kirsten Sinema, alltså högerflanken i partiet, som håller det här välfärdspaketet som gisslan. De skyller på varandra där, helt enkelt.
Mm. Och så tänkte jag att vi skulle lyssna på en annan politiker också, som väl får sägas vara den andra frontfiguren på vänsterkanten, Ilhan Omar, som du frågade om det här politiska bråket påverkar förtroendet för dem som politiker.
And how do you think this squabble has affected the voters' view on Congress?
I don't think it has. You know, I continue to hear from our constituents that they want the implementation of the full agenda. This is what they voted for. This is what they expect the Democrats to deliver on, and they want us to stay strong until we get that done.
Ja, Cecilia, Ilhan Omar tror inte alls att det här påverkar förtroendet för politikerna.
Nej, och det var flera kongressledamöter som jag pratade med som sa så. Nej, det här påverkar inte förtroendet för det demokratiska partiet eller för kongressen. Flera nämnde det här. Väljarna vill inte veta hur korven görs. Man bryr sig inte så mycket om processen, hur en lag blir till, utan man vill bara se resultatet. Och det sa ju Ilhan Omar här också, att när man är bara intresserad av resultatet. Och en annan sån här talking point som nästan alla vänsterdemokrater sa, som jag pratade med runt om i kongressen, är att det är Joe Bidens agenda. Vi vänsterdemokrater jobbar för Joe Biden, som ses som en moderat demokrat. Titta, nu är det vi progressiva som jobbar för att få igenom det han vill. Det här är ingen vänsteridé, utan det här är faktiskt Joe Bidens eget förslag. Och så är det ju verkligen. Och det har varit så också att Vita huset har inte riktigt satt press heller på vänsterflanken, att de till exempel skulle lägga ner det här med att de ville blocka infrastruktur förslaget, utan de har istället enligt uppgifter signalerat till vänsterflanken att det var en ganska bra strategi, för det kanske är det som kommer få de två högerdemokraterna Manchin och Sinema, eller Manchema som de också kallas här nu för tiden, att gå med på det sociala välfärdsförslaget.
Det där med förtroendekris är ju intressant, för det beror ju på hur det går. Alltså skulle det här falla, då är det ju ett förtroenderas förstås för Biden, eftersom han har gått till val på och satsat så otroligt mycket på att få igenom de här två infrastrukturpaketen. Så att blir det ingenting av det här, då är det verkligen en fråga om hans framtid som president och hans eftermäle som president. Men blir det just det här nerbantade kompromisspaketet, då kan han ju ändå hävda att han satsade på ett väldigt omfattande förslag som sen har bantats ner lite grann om man möts på mitten. Och då kan han också framstå som den som enar partiet. Men nu är det fokus på, i amerikanska medier, splittringen inom det demokratiska partiet. På samma sätt, vi har ju pratat otroligt mycket om splittringen inom republikanerna under Trump. Och hur moderata republikaner har varit rätt tysta med sin kritik. Och nu är det fokus på en form av politisk splittring inom demokraterna. Och det är klart att det påverkar synen på partierna.
Mm. För vi har ju då de här frontfigurerna Ilhan Omar och AOC som vi hörde. I den andra ringhörnan då, i den här splittringen i partiet, så står ju då de här mer konservativa demokratiska senatorerna, Kirsten Sinema och Joe Manchin. Gina, alltså kan man säga att det är de där två, Manchin och Sinema, som det hänger på?
I det här fallet är det ju det. Det finns ju flera. Det är ju, som sagt, med bara två stora partier så är det ju stora tält det här, där det ryms väldigt mycket olika åsikter och ett brett spektrum. Men i det här fallet är det just de två, Manchin och Sinema, som är kritiska och har sagt att de inte kan tänka sig det här stora paketet. Sen är ju de sinsemellan rätt olika. Där Joe Manchin är relativt öppen med vad han vill ha istället och inne och prata siffror. Medan Kirsten Sinema är lite mer gåtfull.
Hemlig, kan man säga.
Kan man säga.
Alltså, Roger, inte minst du har ju pratat ganska mycket om Joe Manchin och hans speciella och ganska avgörande roll i det demokratiska partiet här i podden. Men inte så mycket om Kirsten Sinema. Så jag tänker du får en lilla fråga nu. Vem är hon?
Mm-hmm. Precis, jag har redan hunnit prata om Manchin till och med. Man kan nästan tänka sig att jag är fixerad, eller hur? Men Sinema i alla fall, hon är en 45-årig senator då från Arizona. Hon har ett förflutet i det gröna partiet i USA. Och det som man noterat ganska mycket och skrivit ganska mycket om den senaste tiden här, det är ju en resa där hon gått från att vara radikal till att bli en av de mest konservativa, moderata, demokratiska senatorerna. Det har varit ganska mycket fokus på hennes persona. Hon är ju en sån person som sticker ut. Hon tränar till exempel väldigt mycket och tävlar i så triathlon och ska vara den första sittande kongressledamoten som fullbordat en Ironman.
Hon tycker om att visa upp sina armar.
Ja, alltså, är det något fel på det?
Nej, men jag tänker att det kanske är en konsekvens av att hon tränar så mycket. Förlåt, ja. Roger, men att hon har ju, jag har nog aldrig sett henne i någonting som har ärmar på sig, utan alltid i ärmlösa klänningar.
Mm. Ja, men det är precis, det är faktiskt en av de sakerna också som man har noterat väldigt ofta här. Hon har också då kallats för kongressens garbo eftersom hon inte gillar att ge intervjuer, och även då i direkta förhandlingar så är hon också ganska mystisk. Det är ju det som man, precis som Gina sa, många har pratat om här, att hon inte verkar ha, eller det har suttit väldigt hårt inne för henne att ge några direkta så krav. Vad är det hon vill ha ut av förhandlingarna? Vilken summa skulle hon kunna landa på när det gäller det här välfärdspaketet? Det har varit ganska ovisst, och det frustrerar ju de här politikerna som ju vana vid att allting har ett pris och att man kanske är ganska tydlig med det. Det kan ju vara så att hon faktiskt är ideologisk också. Det kanske de är mer ovana då vid. I alla fall, hennes utseende, precis som du nämnde där Sara, det kommenteras ju ofta också. Hon använder sig av färggranna peruker ibland till exempel.
Ja, varför gör hon det? Det tycker jag är så himla konstigt.
För att det är snyggt, tänker
jag. Ja, okej. Ja, alltså,
hon var väl kanske också under pandemin, tror jag, att det var en grej hon sa att hon gjorde för att slippa färga sin gråa utväxt. Och så, att det liksom okay. Blev en sak.
Ja, för hon har en lila och en rosa peruk som hon verkar varva mellan.
Mm. Jag är så pro-peruk, så jag har aldrig ens ifrågasatt det. Jag tycker att det bara ser ganska härligt ut. Hon hade en tröja i senaten också där det stod Dangerous Creature på, som också har kommenterats. Eller hon gjorde en Instagram-post och där hade hon ring där det stod Fuck Off på. Liksom sådär. Så att hon vill väl också sticka ut lite grann. Det gör väl också att folk kommenterar. Hon har ju också någon sorts image kring att hon är kvinnan som gör vad som faller henne in. Som till exempel då förra helgen när alla höll på att vara helt hysteriska i kongressen och det skulle förhandlas fram hur det skulle bli med de här paketen. Ja, men då åkte hon till Arizona. Hon hade en läkartid som hon skulle passa. Hon passade också på då att träffa olika donatorer och samla in pengar. Men det har ju också cirkulerats en del klipp där folk också har konfronterat henne. Bland annat ett där man har följt efter henne in på toaletten och vill prata politik med henne medan hon är i toalettbåset. Liksom. Jag har också sett ett klipp där någon går fram till henne på ett flygplan och kräver svar från henne. Jag vet inte, där flygplansklippet är jag inte säker på hur nytt det är. Men den här har ju uppmärksammat väldigt mycket, till exempel på Fox News, där man då menar att de här radikala demokraterna inte drar sig för någonting utan till och med så trakasserar Sinema då på toaletten. Men det finns ett stort missnöje bland de progressiva med henne, även i Arizona, där man ju menar att hon liksom inte så att säga står för samma åsikter som många som röstade på henne. Men de som försvarar henne menar att hon tvärtom är en ansvarstagande politiker som försöker skapa lösningar som är hållbara, som är förankrade i hela senaten och som kan överleva även ett maktskifte i kongressen.
Mm. Alltså jag måste ändå fråga Gina, alltså Kyrsten Sinema, hon är ju en del av de här otroligt profilerade och kontroversiella kvinnorna i kongressen nu för tiden. Alltså Kyrsten Sinema, och så har vi ju då de här två vänsterdemokraterna som vi hörde, AOC och Ilhan Omar, och så har vi ju Trump-lojalisten Marjorie Taylor Greene. Alltså de sticker ju ut på ett sätt som ganska få manliga kongressledamöter gör.
Och får också en hel del kritik. Alltså det här Kyrsten Sinema, liksom debaclet kring henne, det är ju inte bara det att väljare har gett sig på henne, som Roger beskriver. Det har ju varit också en del väldigt vassa ledartexter på sistone. New York Times hade ett ledarstick med rubriken Vad är det för fel på Kyrsten Sinema? Där ledarskribenten jämförde med, för tydligen har hon ju pratat mycket om, hon kom från Arizona, hon har jämfört sig själv med John McCain. och pratat om att han vågade utmana sitt parti, det republikanska partiet, och röstade inte alltid enligt partilinjen och sådär. Och att hon gärna har velat vara någon sorts motsvarighet inom demokraterna. Och han kallade sig själv Maverick, alltså en politisk utmanare eller något av en politisk vilde. Och då skrev den här kolumnisten att det är skillnad på att vara en maverick och att vara en narcissist.
Aha, jag tror att vi har ett klipp faktiskt just när hon jämför sig med John McCain. Vi kan väl lyssna på det cinemaklippet.
In Washington, palace intrigue and insider drama often steal the spotlight from important policy issues. I chose instead to follow the example of the late Senator John McCain, who, as the Arizona Republic recently recalled, refused to demonize the opposition party and worked to reach bipartisan agreements that tried to bring the country together.
Mm. Jag verkar i John McCains anda och försöker ena landet. Är det det hon gör då, Gina?
Alltså problemet är ju att det är så många som inte verkar förstå vad hon vill.
Ah.
Och då är det ju svårt att utmana partiet. Det är ju en sak med The Squad, de här Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, som är väldigt liksom tydliga med att de vill dra partiet åt vänster och att de har en annan agenda än vad de traditionella gammeldemokraterna i Washington har. Med Kyrsten Sinema är det ju mer så att allmänheten, väljarna, undrar och hennes parti undrar, och då kanske man inte riktigt har lyckats med sin kommunikation, om det är så.
Cecilia, det är ju som Gina säger, hon får ju mycket kritik för det här, och nu i helgen när Saturday Night Live drog igång sin höstsäsong så var hon också en figur där, och då gjorde hon satir just över det här att hon inte säger vad hon vill. Det verkar ligga något i det.
Ja, offentligt har hon ju i alla fall inte gjort det överhuvudtaget i princip. Det som har kommit fram lite är att hon är kritisk till att det här stora välfärdspaketet ska betalas med skattehöjningar för de rikaste. Jag tänker vi kan också påminna om att Joe Manchin och Kyrsten Sinema, varför är de då? De är konservativa demokrater, men varför är det så att de inte bara går med på det då som vänsterdemokraterna säger? 96% av alla andra i det demokratiska partiet i kongressen vill. Jo, för att de kommer båda från ganska republikanska delstater. Kyrsten Sinema var den första demokratiska senatorn att väljas in i Arizona sedan 1995 när hon valdes 2018. Och Joe Manchin är som sagt en demokratisk senator från en av de absolut rödaste delstaterna i hela landet.
Mm. Men Roger, alltså, nu verkar ju ändå det redan talas om att demokraterna i hennes hemstad Arizona vill utmana henne från vänster i nästa senatsval.
Ja, precis. Och retoriken går ungefär så här, tänker jag. När det gäller Joe Manchin så är de allra flesta överens om att det är det bästa man kommer få ur demokratisk synvinkel när det gäller West Virginia. Han är liksom ett undantag när det gäller den delstaten. Men Arizona, menar man då, det är en stat som håller på att bli allt mer demokratisk. Den förändras väldigt snabbt när det gäller demografin. Liksom. Och då tänker man att den kanske också är mer redo för en mer radikal kandidat än Sinema. Det är också så, vi har pratat ganska mycket om kärnväljarna hos Trump till exempel. Att kärnväljarna bland republikanerna är Trump aktivister och gillar hans stil. Om man då tittar på Arizona och de som är aktiva där, då är det ju inte så att de är konservativa som Sinema, utan väldigt många av valarbetarna, menar man, är också sådana som vill dra partiet åt vänster. Och då finns det en konflikt här och kanske också en öppning för att lansera en annan kandidat.
Cecilia, vi hörde ju din chef Gina säga att du kommer antagligen att få fira jul i kongressen. Men jag bara undrar, vad är det för andra tidpunkter vi ska hålla koll på framöver med reformpaket och budget?
Mm. Ja, budgeten då är väl där runt jul då, så att det blir väl där jag får fira jul. Annars så har Nancy Pelosi sagt att 31 oktober är deadline för det här infrastrukturpaketet, alltså pengar till broar och vägar, det som redan har gått igenom i senaten och nu bara ska klubbas i huset innan Biden kan skriva under det där jättepaketet. 18 oktober är ju en annan deadline, och det ska vi kanske inte gå in på nu. Jag tror vi kommer kunna prata om det jättemycket kanske nästa podd. Men då är det ju det här med skuldtaket som måste ha höjts innan det blir total kris och panik i hela världsekonomin i princip. Men 31 oktober, infrastrukturpaketet, det är inte jättemånga som tror att det är någonting som kommer hållas, utan det pratas mer här nu om att november, december kanske, då kommer demokraterna ha lyckats kompromissa om det här välfärdspaketet.
Det tyckte jag var roligt, Gina, att så här, kris och panik i världsekonomin, men det tar vi nästa vecka. Ja, ja. Man kan inte hålla på så mycket med allt och ta ansvar för något. Ja. Roger, är du sugen på en lyssnarfråga?
Jättesugen.
Mm. Då ska du få en. Hur ser det ut för de afghaner som evakuerades till USA? Hur tas de emot? Får de asyl och så vidare? Undrar Lina Lurent i Helsingfors.
Mm. Fram till den 20 september så uppskattar man att det är ungefär 64 000 personer då som evakuerats från Afghanistan och kommit till USA. Och av dem så är omkring 53 000 personer då inhysta på 8 militärbaser på olika platser runt om i USA. Men det finns också de som väntar, jag tror det är mer än 10 000 som väntar på andra platser i världen för att då flygas in till USA. Det där har försenats lite grann för det har varit så här mässlingsutbrott som man var tvungen att vaccinera alla och sen vänta inkubationstiden och sen se att man kan sen återuppta de här transporterna. Totalt så räknar man med att det kommer att anlända kanske omkring 95 000 personer till USA från Afghanistan. En del av de här har sådana här special immigrant visa eller håller på att ansöka om det. Och det är då alltså de som arbetat för USAs regering eller företag som arbetar för dem. Och sen så finns det förstås anhöriga till de här personerna som också kommit in i USA. Och sen finns det de som kommit då in i landet av humanitära skäl och de kan söka asyl när de kommit till USA. Men det här är också någonting som diskuteras just nu hur man ska göra, om det ska finnas en speciell asylprocess kanske för afghanerna. Det vill i alla fall de som arbetar med just flyktingorganisationer i USA, eftersom man menar att asylprocessen är väldigt långdragen och den är också under belastning eftersom det kommit mycket folk via den mexikanska gränsen in i USA och menar att i stort sett alla som kommit upp från Afghanistan har ju asylskäl. Kan vi inte göra det här enklare? Men som vanligt, de ska sen fördela sig, det tänkte jag, på olika delstater också, de som sitter på de här militärbaserna just nu. Men där har det varit vissa problem med att till exempel hitta boende som är tillräckligt billigt för att de ska kunna slussas ut i samhället.
Mm. Cecilia, du ska få en lyssnarfråga från Karin. Hej, jag hörde att man inte behöver visa ID-kort eller liknande när man ska rösta i USA. Stämmer det och är det olika mellan delstaterna?
Ja, hej Karin. Det är i vanlig ordning olika mellan delstaterna. Och precis, det är så att i vissa delstater behöver man inte visa identifikation när man ska rösta, inte fotoidentifikation som till exempel ett körkort eller ett delstats-ID eller så, utan vissa delstater har det kravet att man måste ha till exempel ett körkort med ett foto på. Och andra delstater har att man, behöver visa identifikation till exempel i form av en elräkning eller ett brev från sin bank eller så som visar att man bor på den adressen. Sen är det också så att till exempel i vissa delstater behöver man faktiskt inte visa någon form av identifikation alls, vilket kanske kan låta lite märkligt, men då kan det istället vara så, Vermont är en sån, då kan det istället vara så att man behöver visa identifikation när man registrerar sig för att få rösta, så att man på det sättet behöver identifiera sig. I delstater där man inte behöver visa någon identifikation för att göra själva röstningen, då har man istället så att det kanske kan vara att man minst 5 dagar senare, max 5 dagar senare, måste ha visat att man bor på sin adress i form av en elräkning kanske. Andra delstater har att man inte måste visa identifikation, då får man istället skriva under ett papper där man intygar att man är den man är. Så att det ser lite olika ut på olika håll runt om i landet.
Mm. Och Gina, du får också en. Hej och tack för en bra podd. Om jag har uppfattat det korrekt så är det många republikaner som inte vill vaccinera sig mot covid. Hur har vaccinet blivit en politisk fråga? Det var ju under Trumps ledning som vaccinet togs fram och marknadsfördes som lösningen på covid. Tänker att hans anhängare därför skulle vilja vaccinera sig. Hälsningar Olof.
Ja, och det Olof pekar på är ju, det går ju att se i statistiken att de delstater som har lägst vaccinationsgrad, de är republikanskt styrda. Så att det verkar vara ett väldigt tydligt samband och det här har ju blivit en politiserad fråga. Trump har ju inte bidragit till vaccinationsskepsis. Han har uttryckt sig tydligt när han har fått frågor om det. Han har själv vaccinerat sig och har liksom sagt att det är en bra sak att göra, och han var ju också högst medverkande till att ta fram hela det här vaccinationsprogrammet och utvecklingen. Så det kommer från andra republikaner. Dels från delar av väljarbasen där det finns stor skepsis, och sen från en del politiker. Det har varit, vi har sett i vissa delstater hur republikanska politiker har propagerat mot vaccinationer. De har bjudit in antivaccinationsföreträdare till delstatskongresser till exempel. I Ohio var en hearing där det var republikanerna bjöd in en läkare som påstod att om man vaccinerar sig så kan man bli magnetisk till exempel.
Mm.
Och hennes framträdande liksom fick beröm från några republikanska politiker. Så att det där är ju, det är ju ett mönster som vi har sett tidigare under Trump, att ledarskapet på vissa håll inom republikanerna tolererar eller åtminstone tittar åt ett annat håll när det sprids konspirationsteorier, även från när Trump själv spred konspirationsteorier om andra saker, om valresultatet och så. Och sen finns det också i grunden en misstro hos många konservativa mot det som staten gör, det här att staten bestämmer och centralmakten bestämmer, att det finns liksom en sorts ideologiskt motstånd mot det. Och det har varit en del sådana uttalanden där det var den här kongressledamoten från North Carolina, Madison Cawthorn, han var ute och var kritisk till Biden när Biden sa att vi ska gå dörr till dörr och knacka och försöka övertala folk att vaccinera sig. Då sa den här republikanska politikern att tänk på vad den metoden kan användas till. Nästa gång kan de gå dörr till dörr och ta era vapen. Och nästa gång kan de gå från dörr till dörr och ta Bibeln ifrån er. Så att det har varit en del i den riktningen från republikanska högt uppsatta politiker.
Mm. Spännande. Och du, apropå republikaner och vaccin, så tänkte jag att vi skulle lyssna på hur det gick för den republikanske senatorn och till och från, men mest till, Trump-lojalisten Lindsey Graham i helgen, när han försökte uppmana sina hemmaväljare i South Carolina att vaccinera sig.
If you haven't had the vaccine, you ought to think about getting it, because if you're my age... I didn't tell you to get it. You ought to think about it. Well, I'm glad I got it. 92% of the people in the hospitals in South Carolina are unvaccinated.
Not true.
So I'm with you.
Ajina, när jag såg det här klippet så tyckte jag att alltså det här var så otroligt illustrativt. Alltså, han är ändå... Han har verkligen kämpat för sina republikanska väljare och blev ju sedermera liksom en die-hard Trump-lojalist. Men här, han får inte väljarna med sig här.
De tror inte på statistiken.
Nej, det kan inte vara så lätt att förespråka vaccin i vissa delar av USA.
Nej, och det är starka känslor, det märks ju verkligen här.
Mm. Ja, men som Gina sa precis, så sammanfaller ju då oftast, när man tittar på en karta, den låga vaccinationsgraden med att det är republikanskt dominerade områden. Är det så det ser ut på kartan, Roger?
Ja, om man tittar vem som ligger i botten just nu när det gäller vaccinationsgraden, så är det delstater då som Idaho, West Virginia, som Joe Manchin kommer från då, som vi nämnt tidigare, Wyoming och Mississippi. Där har mellan 47-50% av befolkningen fått minst en spruta. Då kan man jämföra till exempel med Vermont där man ligger på 78%. Men det är väl värt att säga också att det finns stora skillnader inom enskilda delstater. Då kunde man ju se till exempel i Kalifornien där delta-varianten ställde till stora problem liksom utanför storstäderna till exempel, där det var väldigt många som inte hade vaccinerat sig.
Mm. Cecilia, alltså, kan du uppdatera oss lite grann det här? För det går ju både bra och dåligt, om jag förstår det rätt, i USA just nu med coronan.
Mm. Om man tittar i stort över hela landet så pekar alla siffror ner just nu. Smittotalen, sjukhusinläggningarna och dödstalen. Och läget har också förbättrats i flera sydstater som haft det otroligt tufft under sensommaren och början på hösten. Till exempel Mississippi och Florida, där har smittotalen sjunkit med 50% de senaste 2 veckorna. Och sen är det, som Roger beskriver, flera delstater där det är såna här hotspots ändå. Det är Montana, Idaho till exempel, West Virginia som han nämnde. Man kan nämna när det gäller vaccineringen att det går fortsatt trögt. Man fick en liten sån puckel artikel. Alltså det blev fler vaccinerade efter att det var så otroligt, såg så otroligt illa ut i sydstaterna med deltavarianten. Där var ju sjukhusen överbelamrade och så. Då var det fler som vaccinerade sig. Just nu är 2/3 av alla amerikaner som får ta vaccinet. Det är ju barn också här i USA som får det fullt vaccinerade. Jag tror att det är, om man tittar på hela befolkningen i stort, så tror jag att det är strax över 50% fortfarande som är fullt vaccinerade. Säger jag rätt då, Roger?
Ja. Det är så många olika. Det är så många olika kategorier, för man tittar på hela befolkningen och sen tittar man som tagit en spruta och sen full vaccinering och sådär. Så det är många olika procentsiffror att hålla reda på.
Du, Gina, vaccinationstvång har ju diskuterats i flera veckor i USA nu. Vad vet vi om hur man ser på den här situationen inom Bidens administration? Alltså, tycker man att det här är ett misslyckande eller?
Det är ju väldigt frustrerande uppenbarligen för Biden-administrationen att de tyckte att det gick, det som såg ut på ett sätt, alltså det var en vaccinationstakt som var väldigt hög i januari när han tillträdde och högt uppsatta mål, och sen är det ju som att det har stannat av och nått en sorts platå. Det här med vaccinationskraven som man nu har infört på flera håll på arbetsplatser, det hjälper ju en del. Men bieffekten av det är ju att de som verkligen inte vill vaccinera sig eller har skäl, medicinska skäl eller religiösa skäl eller andra skäl att inte vilja vaccinera sig, de blir ju, kan dels bli väldigt utsatta och dels bli väldigt upprörda. Och det märks ju nu. Så att man förstärker ju hårdare man pressar på från Biden-administrationen, desto hårdare blir ju också motståndet från de som på olika sätt har skäl att inte vilja vaccinera sig. Så att det är verkligen ingen quick fix det här med vaccinationskrav.
Ska vi köra vad vi inte har kunnat släppa?
Mm.
Vill du börja, Gina?
Gärna. Jag har ju svårt att släppa Mike Pence.
Ah!
Mm. Jag pratade om hans podd
just det. Har du lyssnat på den?
Jag har lyssnat på den.
Tycker den är bra?
Den är intressant.
Ja. Mm. Ja, precis. Man ska inte säga bra och dåligt. Man ska säga, kände du någonting när du lyssnade på den?
Ja, jag kände att vi närmar oss 2024.
Ja.
Och det som också gör att jag känner det är att han har ju börjat inte bara göra podd, utan han har börjat göra intervjuer igen. Och han har hållit sig lite mer i skymundan ett tag, men nu är Mike Pence tillbaka. Och i måndags så dök han upp i Fox News hos Sean Hannity, tidigare rådgivare till Trump och programledare på Fox News, där både Sean Hannity och Mike Pence satt och var rörande överens om hur usel Bidens agenda var. De pratade om Bidens socialistiska agenda, som de kallar den, och sågade den. Och Mike Pence markerade också att han tycker att medierna i USA gör ett dåligt jobb. De fokuserar för mycket på stormningen av kongressen den 6 januari istället för att prata om hur dålig Bidens agenda är. Så här lät det.
I know the media wants to distract from the Biden administration's failed agenda by focusing on one day in January. They want to use that one day to try and demean the character and intentions of 74 million Americans who believed we could be strong again and prosperous again and supported our administration in 2016 and 2020. But for our part, I truly believe we all ought to remain completely focused on the future. That's where I'm focused, and I believe the future is bright.
Framtiden är ljus, sa Mike Pence. Han anklagar medierna. Det är dags att släppa fokuset på det där som hände 6 januari, tycker han. Då 6 januari, alltså när Trump-supportrar stormade kongressen och bland annat skrek i talkör, häng Mike Pence. Det var hemskt, det som hände då, men nu är det viktigare att titta framåt, sa han i den här intervjun. Och han markerade också flera gånger i den här intervjun att han och Trump har talat ut. De är väldigt goda vänner. Inga problem där. Finns inget mer att se. Jag gissar att Mike Pence också tittar framåt mot november 2024.
Spännande.
Mm.
Cecilia, vad har du inte kunnat släppa?
Jag har inte kunnat släppa en väldigt drabbande konstinstallation. Vid Washington-monumentet så har det fram till i söndags varit en konstinstallation av Suzanne Brennan Furstenberg med, det kanske flera har sett i olika sociala medier och sådär, vita flaggor som är uppställda i prydliga rader över hela det här enorma fältet som omger Washington-monumentet. Och de här flaggorna ska ju då symbolisera varje amerikan som har dött med covid-19. Och när jag var där i lördags så stod siffran på 700 237, och de där olika flaggorna har också olika meddelanden bakpå, till exempel ett: Dear Laura, we all miss you like crazy, especially me, loves you. Och tanken med de här flaggorna och det här enorma vita havet som det blir när man står där är ju förstås för att visa att den här otroliga siffran 700 237 också är enskilda människor. Och där vid en av flaggorna träffade jag också Trishelle Kilpin som satt, och hon hade en liten porslinsask med sig där delar av hennes mors aska låg.
She loved to quilt and sew, read books, lots of books. She loved her dog, and she got the first vaccine 5 days before she caught COVID. One of the nurses called, and we were able to, you know, tell her, you know, that we loved her. And to me, it's a little disheartening that people still don't think, you know, some people still believe in it, don't think it's, you know, real. And to see all these people who've lost their lives.
Ellen Sue Fugate, hennes mor, blev 75 år gammal, och Trishelle Kilpin säger här att hon tycker att det är hemskt att tänka på att det är så många som inte tror att det här viruset är verkligt eller farligt. Och vi hörde ju några av dem som möjligen tänker så i det här klippet med Lindsey Graham. Och allt detta kan jag inte släppa.
Mm. Roger?
Ja, jag kan ju också säga, jag var ju också vid det där minnesmärket, tillfälliga minnesmärket för någon vecka sedan. Och då blev det också väldigt konkret, tänker jag. Då dog det fortfarande mer än 2000 personer om dagen. Så då var det förstod jag efterhand att det var konstnären själv som var där och höll på att gräva ut eller sätta nya flaggor helt enkelt på en del av det här fältet. För det är ett ständigt expanderande konstverk det här. Så att man är tvungen att hela tiden varje dag lägga till de nya flaggorna för de nya som har dött. Mm. Men nu ska jag försöka byta känsloläge här då. För min kan inte släppa är kanske lite mer ytlig idag. Den handlar ju om det
idag,
här jobbet som jag
de
har.
De brukar vara bråddjupa, Roger.
Ja, men jag är ju så. Jag har bägge sidor.
Ja, jag vet.
Mm. Ja. Men jag har kanske också sett mig själv som den som ska liksom föra in lite annat i den här podden också på något vis. Men jag tänker ändå på vilket fantastiskt jobb det man har, eller jag har, som liksom under typ en veckas tid får intervjua både Stefan Löfven och Madonna.
Wow.
Det är ändå ganska bra bredd, tycker jag. Mm. Och de är ju nästan jämnåriga också. Har ni tänkt på det?
Det tänker jag på jätteofta. Och också att de har lite olika klädstil tänker jag på ibland också.
Precis, för Stefan Löfven är ju 64 och Madonna är 63. Men i alla fall, jag träffade ju Madonna. Det var någon form av specialvisning här i New York av hennes nya konsertfilm som då han skildrar Madame X turnén som hon gjorde då. Och det här är några av de konserterna som hon gjorde i Portugal som då finns med i den här filmen. Och det var också där som hela albumet så att säga började ta form, för hon var där i Portugal eftersom en av hennes söner skulle gå fotbollsskola där, och så upptäckte hon liksom världsmusiken då i Lissabon på något vis. Men i alla fall den konsertfilmen, den kan man se mot slutet av veckan, och jag ska inte berätta för mycket och för tjatigt om detta, för jag håller på att göra ett inslag till Godmorgon Världen, så kan jag ju puffa för det, där kan man höra mer om den här Madonna-premiären jag var på. Men Madonna är ju inte nöjd, men hon vill ju göra mer film om sig själv, och bland annat så vill hon göra en biopic, alltså en biografifilm om sig själv som hon själv ska regissera då.
Och recensera. Vad härligt.
Vad sa du?
Och recensera.
Ja, det vill hon säkert också, men regissera också. Mm. Det är mycket här, mycket känslor här nu för mig när det gäller Madonna och den här. Mycket att hålla reda på. Men hon ska själv regissera den, hon ska skriva manus Och så skulle jag fråga om det när jag egentligen fick mina 20 sekunder med Madonna på röda mattan då. Och då tänkte jag att jag skulle anknyta till att hennes manusförfattare också hade gått på röda mattan då, Erin Wilson. Men möttes av en viss misstänksamhet i början. Och då hade jag ju inte tänkt på att förra manusförfattaren, Diablo Cody, att hon hade hoppat av hela det här projektet. Så Madonna trodde liksom först att jag på något vis hade något lurt, något hört massa skitsnack helt enkelt om Madonna. Vi kan väl i alla fall höra hur hon berättade om själva skrivprocessen och hur den går till för den kommande biografifilmen om Madonna.
I have to feed her a lot, but besides that, we have nothing but fun. In the very beginning it was almost like she was my therapist and I had to keep telling her stuff that happened to me with different people in different situations, and she wrote everything down, and then we took all of that and then we put it in a linear form, and then we started to tell the story.
Det är alltså Erin Wilson, den nya manusförfattaren, som hon måste ge mycket mat innan de sätter sig i de här terapiliknande sessionerna där hon berättar om sitt liv, och Erin Wilson skriver ner allting hysteriskt på sin dator.
Madonna, första gången i USA-podden.
Ja, men det var också väldigt konstigt. I have to feed her. Nej, jag vet inte. Man får så konstiga
jag
associationer, tycker jag.
Roger en smoothie här.
För att det är Roger som pratar. Tror jag. Jag vet inte. Alltså, jag vet inte. Jag har lite svårt att släppa att vi inte alls har pratat särskilt mycket om Nobelpriset idag. För vi brukar alltid prata ganska mycket om det. Mm. Jag försökte få in det först, men då började Roger bara prata om olika kanadensare som inte kommer få det i alla fall. Och som sagt, förra året var ju en amerikansk poet, Louise Glück, som fick det. Så att det kommer ju inte bli någon amerikan igen. Särskilt inte eftersom Horace Engdahl ju hatar amerikansk litteratur. Det var en mild överdrift. Alltså, Roger...
Du ska ändå tänka på, att han inte sitter väl i den här Nobelkommittén just nu,
nej,
tror jag.
Men du, har han haft påverkan på någonting förr som han inte har suttit i? Ja,
och sen ska
det
vi
har
glömma
han.
Bort att Bob Dylan ju också faktiskt fått Nobelpriset. Så det har varit ganska mycket i
jag
USA
vet.
På sistone.
Men hörni, jag slår ett slag rakt in i luften som vanligt för Siri Hustvedt. Hon kommer inte heller få det. Aldrig någonsin kommer hon få det. Den som just nu ligger högst, eller liksom lägst, eller vad man säger, lägst odds, men tippas får det mest. Vet ni vem det är?
Jag tror på Jamaica Kincaid.
Ja, men nu är ju hon amerikanska, så hon kommer inte få det.
Hon bara bor där. Hon är från
Du tror
Antigua.
På en kines. Nej, men vem, den som... Roger, kom igen. Du kommer från Kulturradion.
Precis. Alltså, när jag tittade så var det faktiskt Anne Carson som låg väldigt högt.
Annie Arnaud från Frankrike har lägst odds just nu. Men jag känner lite så här. Absolut gärna Frankrike, Fitland, Paris, underbar stad, PSG, bra fotbollslag. Men så här, ska man ge det till en fransman, då tycker jag man ska ge det till Holbeck. Liksom en provokatör.
Blev det,
det skulle vara
också.
Lite så här, lite fint samma vecka som Lars Vilks dog.
Ja, jag tänker att jag skulle vilja ge det till, jag har bara läst en bok av honom, Yan Liangke, en kinesisk författare. Den boken kommer jag aldrig, tror jag, att komma över. Den handlar om en hel... Nu kanske det blev kulturradio igen. Ska
nej,
jag
tycker bara att det var intressant att när du för in något annat, någon annan kontinent, då säger Gina ingenting utan bara, åh, Roger är så himla bildad. Men när jag säger något, bara, jaha, nu blev det Europapodden.
Ja. De får göra uppföljningen.
Ja. Nej, men hörni,
innan vi slutar så vill jag bara kuppa in en till grej.
Ja.
Vi pratade ju för ett par poddar sedan om det här med att äta pizza med bestick och inte, apropå Bolsonaro som var här och så. Jag gjorde ju som man ska i New York, köpte en pizza slice och stod vid ett gathörn och käkade den, och utan bestick givetvis. Och så gjorde jag en sån inofficiell opinionsundersökning på Instagram, och nu har jag fått svaret. Det var otroligt många som engagerade sig i, ska man äta pizza med bestick eller inte, med tanke på att Roger som sitter här bredvid mig, som är en New York-bo, äter med bestick. 80% tycker ju givetvis att man inte ska äta med bestick. Ungefär 20% skulle jag säga tyckte ändå att det var okej. Någon skrev, vilket jag tycker kanske var ett av de bästa svaren, att i New York äter man pizza med händerna, i Sverige äter man med bestick.
Jag vill säga att jag är bestickliberal där. Jag tycker att alla kan få göra som de vill. Är det okej?
Ja, och då det vi kan ju paraphrasera Horace Engdahl då för att avsluta podden. Stockholm, det är liksom USA för vuxna. Ja. Hörrni, tack för att ni var med i podden. Elvira Björnfot var tekniker, Viktor Mattsson var producent, Gina Lindberg, Cecilia Sjöva, Roger Wilson och jag heter Sara Stenholm.